Vi har då kommit fram till del 4 i vår serie över reformationen. Och som ämne för dagens föredrag har jag skrivit Gud förbereder reformationen. Gud förbereder reformationen i och med att han har sin hand över historiens gång. Det är han som beslutar hur historien går framåt. Och vi ska börja lite med den romersk-katolska kyrkan på sin höjd. När var den som starkast? Martin Luther, han drog slutsatsen i år 1520 att påvedöme, det var endast 400 år gammalt. Även om påvedömet utvecklades i tiden efter Konstantin på början av 300-talet och med Leo den store på mitten av 400-talet, så var det först efter år 1000 som påven antog den makt och status som Martin Luther senare skulle angripa. Detta började med påve Gregor den sjunde som regerade åren 1073-1085. Det var han som etablerade kardinalskollegiet för att ta påvevalet ur händerna på de tyska kejsarna. Han organiserade också ett system av sändebud som levererade hans brev och förordningar direkt till kungarna och kyrkans män i hela den västliga kristna världen. Dessa sändebud var de påvliga legaten som hade makt att bannlysa och förlåta allt efter behov. Påve Gregorius den sjunde, han var övertygad att han hade ett ansvar, ett särskilt ansvar för kungarnas och kejsarnas själar. Han utfärdade därför en berömd påvlig förordning som kallas för Dictatus, som innehöll följande påståenden om påven. För det första, påven är den universella biskopen som har satts över alla andra kyrkomän av Gud. För det andra, inget kyrkomöte kan sätta sig till doms över en påve. De har heller ingen auktoritet utan påvens godkännande. För det tredje, när påven talar från sin officiella stol, det vill säga i egenskap av att vara påve, det som på latin heter ex cathedra, då kan han inte fela. Och för det fjärde, ingen bok eller skrift är auktoritativ förrän det har påvens officiella godkännande. I princip, det är påven som bestämmer om någonting är sanning eller inte. Påvedömet nådde sin absoluta höjdpunkt i denna period från Gregorius den sjunde till Innocentius den tredje, och han regerade åren 1198-1216. Kyrkan hade sitt starkaste grepp på den västliga världen vid den här tiden, 1100-1200-talet. Detta var åren då de stora katedralerna byggdes, universiteten grundades i de stora städerna och man genomförde heliga korståg. 1200-talet var det största av alla århundraden. Vi kan kalla det för Roms guldålder. Påve Innocentius den tredje, han drev igenom att ett uppror mot påvens auktoritet, det var att räkna som ett uppror mot en himmelrikets ordning. Påven, han ödmjukade flera av Europas kungar genom att lägga sig i vem de fick gifta sig med och inte. Och vid det tillfället så avsatte han också kejsaren. Och för att röja undan de sista resterna av motstånd till påvens universella makt så kallade han till det fjärde Laterankonciliet, ett koncilie, ett kyrkomöte, i år 1215. Här samlades kyrkoledare och representanter för städer och för kungar. Påven tvingade vid detta kyrkomöte kyrkan och staten att böja sig för påvens makt. Efter detta kom det till ett tydligare skilje mellan det andliga och det världsliga ståndet i kyrkan. I kyrkorna, kyrkobyggnaderna, så infördes det altarring för att skilja församlingen från prästen. Före det så fanns ingen altarring. Man kan säga det här eller någonting liknande. Det var öppet fram till altaret, men nu blev det stängt. Och det här symboliserade att prästadömet, prästaskapet, de var skilt från folket. Det var en annan klass människor. Det var prästerna som administrerade sakramenten på folkets vägnar. Och de blev bindeledet mellan folket och Gud. Ingen lekman kunde längre närma sig Gud direkt som han kunde i den tidiga kyrkan. Folk, de blev helt beroende av prästarna. Och det var förstås därför viktigt att de hade en mycket god relation till prästarna. Annars riskerade de att fråntas nådemedlen. Det viktigaste sakramentet, det var nattvarden. Där utförde prästen miraklet som kallas transsubstantiation. Och det är genom sin välsignelse av brödet och vinet omvandlades dessa till Kristi faktiska kropp och blod och samtidigt upphörde att vara bröd och vin enligt katolska kyrkan. Och detta blev kyrkans officiella lära efter kyrkomötet i 1215. Vidare krävdes det efter detta att alla bekände sina synder minst en gång om året och gick till nattvard åtminstone vid påsk. Mässan blev också viktig som en följd av den här läran, transsubstantiationen. Den utvecklades till en färggrann gudstjänst med kostymer, ljus och dofter, rökelse. Allt det här för att skapa avstånd, ytterligare avstånd, mellan präst och lekfolk. Man skulle förstå att det prästerna höll på med, det var någonting speciellt. Någonting mycket upphöjd och annorlunda som bara de kunde utföra. Mässan, den ansågs vara en god gärning där den kristne igen fick ta del av frälsarens lidande och död. Mässan blev en viktig del av kyrkolivet. De andra sakramenten var också viktiga. Och vi känner ju igen vissa av de här sakerna. Men vi har annat fokus och lägger annan vikt på dem. Dopet, konfirmationen, äktenskapet och den sista smörjelsen. I dopet tvättades barnet rent från arvsynden. I konfirmationen blev den en del av kyrkan med fullt ansvar för sina egna handlingar. I äktenskapet blev föreningen mellan mannen och kvinnan välsignat och helgat av Gud. Det här tror vi också. Men vi menar inte att de är sakrament, de här sista. Vi kallar nattvarden och dopet för sakrament. Medan katolska kyrkan, de har dessa ytterligare sakrament. Vid livets slut var det mycket viktigt att de sista resterna av synden tvättades bort genom den sista smörjelsen. Detta innebar att smörja med olja den som låg för döden. Detta sakramentsystem var viktigt för folket och det var prästerskapet som hade monopol på att förvalta och administrera det. De hade därmed en mycket stor makt över folket. Påvens män, präster, biskopar och legater, de hade en del vapen till sitt förfogande för att binda människor till kyrkan och till sakramenten. De kunde bannlysa och de kunde utlysa interdikt. Vid bannlysning kunde människor berövas nattvardens sakrament och mässan, och deras själ dömdes tillfälligt till helvetet. I större sammanhang uteslöts människan från gemenskapen och vägrades delta vid mässan. I vissa fall kunde även staten lysa någon fredlös. Och detta hände med Martin Luther. Han blev dömd av både stat och kyrka mellan 1520 och 21. Han blev bannlyst av kyrkan och lyst fredlös av kejsaren. Mot prinsar och kungar använde påven sig av interdikt, ett dokument som kom med legata direkt från Rom, direkt från påven. Och dessa kallas också för bulla. Kyrkan kunde genom interdikten bannlysa hela geografiska områden och lägga ner hela verksamheten där för en tid. Prästerna slutade förvalta sakramenten, utföra mässor, gjorde ingenting. Genom kanonisk lag reglerades prästernas liv och arbete. De dömdes inte av civil rätt om de begick några brott, men av kanonisk rätt. Och det gör de till en stor del den dag idag. Genom kanonisk lag utövade påven sin universella makt över alla människor inom sitt geografiska område, och alla delar av människors liv kunde prövas mot kanonisk lag. När Martin Luther började studera juridik i Erfurt så var det kanonisk lag han studerade, inte civil lag. Och det var också genom grundliga studier i detta ämne om hur kanonisk lag och rätt hade utvecklats genom århundraden som han kom fram till den övertygelse att påven var antikrist. Sen lite om nationalstater och universitet som växer fram. På Innocentius den tredjes tid fanns det tecken på att kyrkan började lägga mer och mer arbete i att skaffa sig pengar och egendom. Denna motsättning i att Guds ställföreträdare på jorden använde sin auktoritet för att skaffa sig jordisk makt, ägodelar och fördelar blev till slut för uppenbart. I och med sekulariseringen av samhället, med framväxten av städer, handel och ett nytt humanistiskt syn på tillvaron, skulle dessa krav från påvekyrkan i större och större grad ifrågasättas av samhället. Påvekyrkan blev vid den här tiden, på 1200- och 1300-talet, en av de största finansinstitutioner i Västeuropa, och detta sammanföll med utvecklingen av ett övergripande banksystem mellan handelsstäderna. Och denna utveckling, att den romerska kyrkan drog till sig så mycket pengar, den var inte acceptabel för prinsar och knektar och andra ledande personer i norra Europa. De motsatte sig detta. Efter renässansen i Italien hade öppnat medelklassen för att tänka själv och söka svar på livets frågor på egen hand, så ifrågasattes påvekyrkans monopol på sanningen. Alla krav från påven i Rom accepterades inte längre passivt, utan de började ifrågasättas. En annan viktig faktor som var med på att bryta påvens monopol på sanningen, det var framväxten av universiteten i Europa. Här kunde människor läsa och studera och på egen hand komma fram till hur världen och samhället borde se ut. Detta sammanföll igen med att nationalstater började bildas i Europa. Den svenska riksbildningen, det behandlade vi i vårt förra föredrag, när Sverige och Finland blev ett rike. Ett föregångsland i det europeiska nationsbygget det var dock frankarna med kung Filip. I sitt försök att skapa en fransk nation såg kung Filip hur Rom och påven utarmade folket genom skatterna som de pålades att betala påven. Alla pengar folk hade, de gick till Rom. Så det fanns inga pengar kvar att betala skatter till eventuella geografiska lösningar, nationala lösningar. Och det här var då någonting som kungarna opponerade sig mot. Den franske kungen, han utmanade påvens makt genom att flytta påven till den franska staden Avignon, där han kunde ha uppsikt med och kontrollera honom. Denna tidperiod kallas för påvens babyloniska fångenskap. Och det varade nästan hela 1300-talet. Och det här då, att det börjar gå ner för påvekyrkan. De har kommit över toppen och de börjar närma sig botten igen. För att kompensera för förlorade inkomster efter att påven fick lämna Rom och påvestaten där, började kyrkan driva in pengar genom att sälja prästämbeten och avlatsbrev. Man kunde alltså köpa sig prästtjänster och man kunde köpa sig syndernas förlåtelse. Och det här tjänade kyrkan väldigt mycket pengar på. Men påvekyrkans beteende, det ifrågasattes oftare och oftare bland Europas lärda och kungliga. Även inifrån kyrkan kom mycket kritik mot kyrkans ogudaktiga beteende. Och detta ledde slutligen till en schism i kyrkan där påven förvisades tillbaks i Rom. Den franske kungen tröttnade så rejält på de ogudaktiga påvarna att de ville inte längre ha dem i Frankrike. Så de förvisade dem tillbaks till Rom så att de slapp att se dem. Med det resultat att när de då skulle välja en ny påve i Rom så kunde inte kardinalerna enas om en ny påve. Man satt plötsligen med två påvar i Italien och påvekyrkan den var splittrad. Sen lite om John Wycliffe. I England, där var man traditionellt kritisk till påvedömet och tyckte att påven och kyrkan hade för mycket världslig makt. Och man kan kanske jämföra lite med hur det är i EU idag. Vem är det som är alltid lite kritisk till det som händer i Europa? Det är ofta Storbritannien. Det har de varit länge. Och en tidig kritisk röst mot påvedömet, det kom därför från England. Och det kom från John Wycliffe som levde åren 1330 till 1384. Och han var professor vid universitetet i Oxford. Han studerade Bibeln och han översatte Vulgata, som är gamla och nya testamentet på latin. Han översatte det till engelska. Och genom sina personliga bibelstudier kom han fram till att påven inte hade någon rätt att regera över världens stater och att den katolska kyrkan inte var bibeltrogen i alla avseenden. Till exempel förkastade Wycliffe den romersk-katolska transsubstantiationsläran att bröd och vin i nattvarden omvandlas till Jesu kropp och blod och inte längre är bröd och vin. Tyvärr så förnekade Wycliffe också den bibliska läran att brödet och vinet är Kristi kropp och blod. För det är det ju, men det upphör ju inte att vara bröd och vin. Wycliffes skrifter spreds genom böhmiska studenter som hade studerat i Oxford till Böhmen och till universitetet i Prag. Där var det redan en motsättning mellan tjecker och tyskar. De tjeckiska studenterna, de anslöt sig i stor utsträckning till Wycliffes läror. Tyskarna de avvisade dem. Och de lämnade Prag i protest och de grundade ett nytt universitet i Leipzig. Och universitetet i Leipzig, det skulle senare bli ett ganska viktigt universitet på 1500-talet i samband med reformationen. Men de var inte alltid på rätt sida. Sen lite om Jan Hus. En av professorerna i Prag var Jan Hus. Han levde åren 1369 till 1415. Han var också präst och han samlade stora skaror när han predikade i ett kapell i Prag och det het Betlehemskapellet. Han hade bland annat läst Wycliffes skrifter som hade nått Böhmen. Böhmen, ungefär Tjeckien idag. Och han undervisade i enlighet med Wycliffe. Men han förkastade Wycliffes villolära om nattvarden. Jan Hus kom med kraftig kritik mot påvens makt och auktoritet. Och han hade stöd av den tjeckiske kung Wenzel som försökte göra sig oberoende av påvarnas makt. Han fick dock ärkebiskopen i Prag mot sig eftersom denne såg att Hus var ett hot mot kyrkhierarkin och därmed också mot hans eget ämbete. I år 1410 då brändes 200 skrifter av Wycliffe utanför ärkebiskopens palats i Prag. Och Hus han förbjöds också att predika i Betlehemskapellet. Och då han fortsatte att predika, då bannlystes han av ärkebiskopen. Detta ledde till stora upplopp i Prag där folk demonstrerade och krävde att Hus skulle få predika. De ville höra honom. Kungen grep då in och såg till att Hus för ännu en kort tid kunde predika fritt och ärkebiskopen han fick betala skadestånd för de brända skrifterna. I 1412 då kom det ändå till ett slutligt brott med påven då Hus för första gången offentligt kritiserade avlatshandeln i Böhmen. Detta ledde också till splid bland Hus efterföljare eftersom den teologiska fakulteten vid universitetet i Prag de höll fast vid påven. Tre män som hade kallat avlatshandeln för ett bedrägeri de halshuggdes. I samband med detta. Studenterna i Prag, de tog sedan deras kroppar och gjorde dem till martyrer. Två år senare, i 1414, höll påven ett kyrkomöte i Konstanz. Konstanz, det ligger på gränsen mellan Tyskland och Schweiz, helt söderut i Tyskland vid Bodensjön. Syftet med kyrkomötet som varade åren 1414 till 1418 det var att röster inom romersk-katolska kyrkan krävde reformer. Det var röster som hade byggts upp under några hundra år och de blev nu så starka att de krävde att romersk-katolska kyrkan ändrade sig och bättrade sig. Framförallt krävde många lärda katolska män att kyrkan fick slut på schismen där det vid den tidpunkten fanns hela tre olika påvar samtidigt och de hade alla sina egna anhängare. Man kan tänka sig att det var ett kaos i kyrkan. Man visste inte egentligen vem som var den översta ledaren. Rösterna sade också att den läran som påveväldet hade utvecklat, att påven stod över skriften, den stred mot Bibeln. Det var det flera och flera som såg. Förutom vid universiteten Oxford och Prag så fanns det vid universitetet i Paris tre män som talade med samma tunga som Wycliffe och Hus. Dessa män var Pierre d'Ali, Jean Gerson och Nicolas of Clermont. Och Martin Luther han skulle 100 år senare påverkas av dessa tre teologer då han gick i kloster i Erfurt. Kyrkomötet i Konstans, det samlade geistliga, kungliga, furstar, knektar, baroner och alla andra möjliga typer av människor och ledare, lärda och intellektuella från hela Europa. Enligt historiekällor uppgick antalet till kring 70 000 människor som vistades där i längre eller kortare tid under dessa 4 år. Och mest sannolikt satt de inte där i möte i 4 år, men de hade sessioner som kom dit, var där några veckor eller några månader, åkte hem igen, så kom de tillbaka igen. Men det byggdes provisoriska hus i hela området för att ge husrum för alla besökare. Och också Jan Hus kallades dit, fast han sågs mest som ett hinder för att få genomfört de inomkyrkliga reformer som önskades av kejsaren. För det var framförallt universitetet i Paris, den frankiske kungen och kejsaren som pressade igenom det här kyrkomötet. Och deras mål var att reformera den katolska kyrkan, inte som Jan Hus att totalt bryta ner allt som var fel där. Enligt kanonisk rätt så kunde inte kyrkomöte kallas av andra än påven. Och det här var ett problem eftersom det fanns 3 samtidiga påvar vid den här tiden och ingen av dessa 3 påvar skulle ha någon som helst fördel av att kalla till kyrkomöte. Så det var därmed dessa andra kritiska röster som drev det igenom. Det var doktorer vid universiteten, den franske kungen och andra kungliga, och det var kejsar Sigismund som med Bibeln som grund, med handen på Bibeln, sade att kyrkans makt det ligger trots allt hos folket, inte hos påven. Och därmed så tvingade de en av påvarna att kalla till kyrkomöte. Kejsar Sigismund, han fängslade Hus när han kom dit och han anklagades för villfarelse. Kejsaren krävde att han skulle ta tillbaka alla anklagelser mot påven för att få tillbaka sin frihet. Hus fick förklara sig offentligt inför kyrkomötet, och det var kejsaren som såg till att han fick tid att förklara sig offentligt under 3 hela dagar. Där kom han med denna bekännelse som kan få oss att tänka på en liknande bekännelse som yttrades 100 år senare på riksdagen i Worms. Hus han bekände: jag kallar Gud till vittne att jag genast är beredd att ändra min lära om kyrkomötet med den heliga skrift kan överbevisa mig om min villfarelse. Det som skulle lyckas 100 år senare, det lyckades inte för Jan Hus. Kyrkomötet dömde Hus att mista prästämbetet, och de började genast klä av honom prästkläderna där han stod. Biskopen ropade sedan: vi överlämnar dig i Satans våld. Hus svarade: jag överger min ande i dina händer, o Herre Krist, du min återlösare. Och han fördes sedan till bålet för att brännas. Det sägs att han blev fastbunden med en rostig kedja till en påle och fick virke staplat upp till hakan. Då fick han en sista chans att ta tillbaka sina anklagelser mot påven, vilket han avböjde. Veden tändes då av bödlarna, och Jan Hus började att sjunga högt. Sedan bad han helt till han dog: Jesus Krist, den levande Guds son, som har lidit för oss alla, förbarma dig över mig. Hans knocklar krossades av bödlarna med stora klubbor, och hans hjärta stektes till var endast aska kvar av det och hela hans kropp. Och kläderna som bödlarna i vanliga fall fick behålla, de köptes av den romerska legaten som var där, för att de inte skulle användas av hos efterföljare som relikier. Och hans aska kastades i ån Ren som brann just bredvid. Och det här hände år 1415. Hos anhängare i Böhmen som kallades hussiter, de fortsatte att kämpa för sin frihet från påven. Och en del av dem kallades kalixtiner, som kommer av latinets calix, som betyder kalk eller bägare. Kalixtinerna, de ville att nattvardsgästerna inte bara skulle ta emot Kristi kropp, utan även Kristi blod, så som det var när Kristus instiftade nattvarden för sina lärjungar. Då fick alla dricka ur kalken. I katolska kyrkan däremot hade det under medeltiden blivit allt vanligare att endast den präst som förrättade mässan fick dricka ur kalken. En annan grupp av husitarna kallades taboritarna. Dessa var mer radikala i sin uppfattning och de ville förkasta allt inom kyrkan som inte påbjöds i Bibeln. Den tjeckiske kungen, kung Wenzel, han bildade efter Hus död en konfederation med adelsmän i Böhmen och Mähren som lovade att de inte ville lyda kyrkomötets beslut. De gjorde uppror mot kyrkomötet och påvarna. Påven skulle de endast lyda när han riktade sig efter skriften. År 1417 tillkännagav Prags universitet att Hus han var att räkna som en martyr. Och de sade också att nattvarden med både bröd och vin var det enda rätta. Helt emot Roms lära. I praktiken så var nu Böhmen fri ifrån den romersk-katolska kyrkan. En frihet de skulle njuta av i cirka 200 år. Sen lite om humanismen. En viktig och bidragande faktor till den lutherska reformationen, det var humanismen. Efter att turkarna erövrade Konstantinopel, dagens Istanbul, år 1453 så flydde många lärda greker till Italien. Och dessa väckte till liv ett nytt intresse för det grekiska språket och för forntidens historia, konst och litteratur. Detta nya intresse bland de lärda brukar kallas för humanismen. Det kommer av latinets humanus som betyder mänsklig. Humanismen spred sig till andra länder och det fick särskilt fotfäste i de olika universiteten som hade bildats de senare par hundra år. Och tack vare kunskaperna i grekiska kunde man nu bättre än förut studera Nya testamentet och man var inte fastbunden vid katolska kyrkans latinska översättning Vulgata. En av dessa män som tillägnade sig den här nyvunna gamla kunskapen om det forna, det var Johann Reuchlin som levde åren 1455 till 1522. Han kom från Tyskland och han studerade grekiska vid universitetet i Basel. Senare blev han också intresserad av hebreiska. Och Reuchlin blev bekant med en jude som undervisade honom i hebreiska. Och senare gav han själv ut en lärobok i hebreiska. En annan man, Desiderius Erasmus, som levde åren 1469 till 1536. Och han kom från Rotterdam. Han var en av de mest kända humanisterna, Erasmus, ett viktigt namn. Han utgav år 1516 Nya testamentets grekiska text. Och både Reuchlins och Erasmus arbeten kom mycket snart att få stor betydelse för kyrkans historia. Genom sin bibelforskning och språkforskning hade de lagt grunden för reformationen. Och sen ännu en viktig sak som var avgörande för reformationen, och det var uppfinningen av tryckpressen, boktryckarkonsten. Det var helt avgörande för Martin Luther. Utan den så hade han aldrig nått ut med sitt budskap. Men genom den så kunde han sprida sina traktat och skrifter i rekordfart till stora delar av det tyska området. Och det gjorde att lekfolket fick tillgång till hans skrifter, och de kunde läsa vad han skrev direkt. Han hade direkt kontakt med folket. Det behövde inte gå via präster, via katolska kyrkan och så vidare. Och han skaffade sig på det här viset ett stort stöd bland folket i sin kamp mot påven, tack vare tryckpressen. Vi brukar kalla Johannes Gutenberg, som föddes cirka år 1400 och levde till 1468, från Mainz, för boktryckarkonstens fader, Johannes Gutenberg. Sanningen var att det fanns flera män som ungefär vid samma tid experimenterade med lösa typer. Lösa typer, det är sådana här små bokstäver, patroner, som man sätter ihop till ord. Sätter man dem fast in i en tryckmaskin, så rullar det, så trycker man text på papper. Det är lösa typer. Gutenberg, han började trycka traktat och böcker kring år 1450. Han tryckte ordböcker, grammatikböcker, avlatsbrev och kalendrar. Dessutom tryckte han den latinska bibeln Vulgata som den första massproducerade boken i historien. Och den är också känd som Gutenberg-bibeln. Och allt det här som vi har gått igenom så här långt idag, det hände då före Martin Luther kom in i bilden. Men vi kan se att Gud, han på olika sätt förbereder vägen för Martin Luther. Han lägger till rätta för att Martin Luther ska kunna komma in och göra det han ska göra. Vi ska ta lite om Martin Luthers barndom. Vid slutet av 1400-talet så var Tyskland, det som vi kallar Tyskland för idag, det fanns inget Tyskland på den tiden. Det fanns istället massa småstater. En mängd större eller mindre stater var det här området uppdelat i. Furstendömen, fria riksstäder. Och ett av de större furstendömena, det var kurfurstendömet Sachsen, östra Tyskland. Dess furste hade tillsammans med sex andra tyska furstar till uppgift att välja kejsare i det tysk-romerska riket. Det var ett privilegium vissa av de här hade. Dessa kallades för korfurstar, av tyska ordet koren, som betyder kora eller välja. I Eisleben, i kurfürstendömet Sachsen, föddes Martin Luther den 10 november 1483. Och dagen därefter blev han döpt i Sankt Petri kyrka. Så det var snabba ryck. Och hans far, han het Hans Luther, och han var son till en bonde i byn Möra på nordvästra slutningen av Thüringerwald. Och när ni kommer hem så kan ni titta på en karta och se var Thüringerwald är någonstans. Och Möra. Troligen hade Hans Luther inte fått ärva sin fars bondgård, utan han måste flytta hemifrån och söka sig annat arbete. Med sin hustru Margareta slog han sig ner som bergsman, först i Eisleben och ett halvår efter sonen Martins födelse i staden Mansfeld. Där fanns gruvor och smältugnar som tillhörde grevarna av Mansfeld. Hans Luther fick arrendera ett par ugnar. Både Hans Luther och hans hustru måste arbeta hårt för sitt uppehälle. Och enligt Martin Luthers berättelser fick hans mor ibland bära hem tunga vedbördor på ryggen. Hans Luther, han hade ett gott anseende i Mansfält och han blev vald till nämndeman i staden. Efter han fick han det så bra ställt att han kunde skaffa sig ett eget hus för sig och sin familj. Och detta ärvdes senare av en bror till Martin Luther. Martin Luther, han blev mycket strängt uppfostrad. Han berättar att han en gång fick så mycket stryk av sin mor att han började blöda. Hans mor menade säkert väl, men Martin Luther själv, han trodde att det var hans mors överdrivna stränghet som var orsaken till att han senare i livet blev munk. Martin Luther uttalade senare att när föräldrarna agar sina barn så bör de göra det på ett sådant sätt att äpplet ligger bredvid riset. När Hans Luther märkte att sonen Martin var begåvad lät han honom börja i den latinskola som fanns i Mansfält. Martin Luther klagade senare i livet på den dåliga undervisningen han fick i den skolan. Läraren ägnade sig mera åt att slå barnen än att undervisa dem. I en enda förmiddag så fick Martin stryk 15 gånger. Han sade senare att lärarna hanterade barnen på samma sätt som böden hanterar tjuvar. Hans Luther, han ville att Martin skulle få en god undervisning. Och han skickade honom därför till en skola i Magdeburg. Som i Mansfält så fick Martin gå runt och tigga pengar för sitt uppehälle. Och det var mycket vanligt för fattiga skolpojkar på den tiden. Fick gå från dörr till dörr och be om lite pengar. Efter ett år fortsatte han sin skolgång i Eisenach där hans mor hade släktingar. Här var det en mycket duktig lärare som förestod skolan och han väckte Martins intresse för böcker och studier. En gång när Martin var ute och tiggde togs han emot av en fru Ursula Kotta. Hon hade fäst sig vid den fattige skolpojken när hon hade hört hans sång och sett hur andäktigt han bad i kyrkan. Och det var tydligen till hans fördel för han fick nu bo i hennes hem och han behövde inte längre gå och tigga sin mat. Martins far hade bestämt att han skulle studera juridik. Martin skulle studera läran om lag och rätt. Och det var alltså kanonisk lag och rätt han skulle studera. Därför fortsatte han sina studier vid universitetet i Erfurt. Han började där också varje dag med att be och gå i mässan. Han arbetade mycket flitigt och tog sin första examen år 1502. Och 1505 blev han doktor i filosofi, 22 år gammal. Och först därefter skulle han börja sina studier i juridik. Under tiden i Erfurt gjorde han på universitetsbiblioteket en upptäckt som skulle få avgörande betydelse senare för hans liv och verksamhet. Han fann Bibeln i latinsk översättning. Han hade aldrig sett en Bibel. Tänkte, Martin Luther hade aldrig sett en Bibel förr. Och han kände endast till de bibeltexter som lästes vid mässan. Till episteltexterna och evangelietexterna. Det var prästarnas sak att känna Bibeln och ge den åt folket. Och det gav de då i mässan genom att läsa de korta texterna. Mer än det kunde inte folket. Nu först kunde han läsa hela Bibeln i sitt sammanhang. I Gamla testamentet fäste han sig särskilt vid berättelsen om Samuel och hans mor Hanna. Den berättelsen hade han aldrig hört förut. Han läste den med ett brinnande intresse och tänkte, tänk om jag en gång kunde bli ägare till en bibel. Det här var Martin Luther, 22 år gammal. Det var en liten stund innan han skulle bli ägare till en bibel och mycket annat. Om vi tittar på de första 1500 åren efter Jesu födelse fram till år 1500, så kan man se i historien hur Gud har haft sin hand på allt det som har hänt. Och han har förberett för reformationen. Och tiden där var nu verkligen inne för en reformation i den katolska kyrkan. Martin Luther, han föddes i en värld präglad av stor lokal fattigdom bland folket. Det var stora skillnader mellan fattig och rik. Och det var inte alla barn som växte upp till vuxen ålder. Och Luther, han förlorade själv 2 av sina 6 barn när de var små. Kyrkan, den hade utvecklats från den första kristna kyrkan, där människan levde i en sann kristen gemenskap kring Guds ord och sakramenten, till ett hierarkaliskt system med 2 olika samhällsklasser, prästerna och folket. Biskopen i Rom hade gått från att ge vägledning åt andra kyrkoledare till att sätta sig som den översta ledaren i kyrkan, som ingen kunde säga emot. Och han satte sig till slut över Guds ord, och man var tvungen att betrakta hans ord som ofelbara. Kyrkan hade blivit påvekyrka med makt över alla människor i den västliga världen, också med makt över kejsare och över kungar och över prinsar. Alla fick böja sig för påven i Rom. Och påvekyrkans makt nådde sin höjdpunkt på 1200-talet under påve Innocentius den tredje. Men förändringar var på gång i Europa. Påvekyrkan blev för glupsk, och folk började i större grad att ifrågasätta påvens auktoritet och makt. Kungar och prinsar började med nations- och statsbildning som skulle komma i konflikt med den romersk-katolska kyrkans makt. Och genom universiteten utbildades lärda män som började att tänka själv på egen hand, utanför den romersk-katolska boxen. Och genom studier av Bibeln var det flera och flera som kom fram till den sanning att påven inte hade någon rätt att sätta sig över Guds ord, och att de sanna kristna inte var den katolska kyrkan, men de som hade den levande tron i sitt hjärta. Flera och flera människor drog dessa slutsatser. Men påvekyrkan klamrade sig till makten och reagerade inte förrän det var för sent och den lutherska reformationen var ett faktum. Påve Leo den tionde, han var den påve som till slut bannlyste Martin Luther i 1521. Efter att Luther på samma sätt som Jan Hus 100 år före vägrade att dra tillbaka något av det han hade skrivit eller sagt, utan att han övertygades av den heliga skrift. Leo, han hade i början ignorerat Luther och hans skrifter där han satt nere i Rom. Han bedrev tiden med att gå på jakt. Han underhöll sig själv med musik och teater. Han frossade i överdådiga banketter, umgicks dåligt sällskap och drevs av tveksamma drifter. Han brydde sig inte om det han kallade munkkäbbel uppe i Tyskland. Han lär ha sagt: "Det är känt för alla hur väl sagan om Kristus har tjänat oss och er." Han trodde inte ett dugg på det som hans kyrka var byggt på. Detta visar hur lågt påvekyrkan hade sjunkit i omoral och i otro. Och de tog inte varningarna när de fick dem. På det sista kyrkomötet innan reformationen var ett faktum, då fick påven en varning från en aktad adelsman i Italien. Han varnade: om Leo fortsätter att låta brott passera ostraffad i kyrkan, om han vägrar att hela såren, så kan man frukta att Gud själv inte längre vill tillämpa ett försiktigt botemedel, men att han kommer att bryta loss och förstöra de sjuka delarna med eld och svärd. Samma år, lite efteråt, i år 1517, så spikade Martin Luther upp 95 teser mot påvekyrkans avlatshandel på dörren på slottskyrkan i Wittenberg. Där Jan Hus hade bränts på bålet 100 år tidigare, så var världen nu mogen för en ordentlig uppgörelse med påven. Luther, han fick både folk och prinsar med sig, och han blev den eld och det svärd som Gud använde för att reformera sin kyrka och leda människor tillbaks till budskapet, till det centrala budskapet i den kristna tron om frälsningen av nåden alena i Jesus Kristus alena. Och det här visar oss att Gud, han hade hela tiden sin hand om historiens gång.